Tack Ludvig. Ska vi göra så innan jag börjar predika att vi välsignar vår stad. Vi ber om frälsning för Motala. Herre, vi tackar dig för Motala. Tackar dig för vår stad. Och du älskar vår stad. Du älskar vår stad så mycket mer än vi kan greppa. Herre, din kärlek till varje människa är ofattbar, Herre. Och jag ber om ditt rike, Herre. Jag ber om frälsning för Motala. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är ett nytt år. Ingen har missat det. Ett nytt år i Jesu namn. Det är då det blir bra. I Jesu namn. Under 6 söndagar så är rubriken vårt andliga arv. Givetvis är arvet hos Jesus, första församlingen. Men det är så att vi i vår församling, vi är en del av en stor gemenskap av församlingar i Sverige som heter Evangeliska Frikyrkan. Cirka 300 församlingar. Och de här församlingarna de har rötter i det som var väckelserörelser. Slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Baptismen, helgelserörelsen och pingstväckelsen. Om du vill veta mer om det, sök på internet. Jag kan inte förklara allt. Men jag har valt att under de här söndagarna beröra 2 viktiga andliga sanningar i Guds ord som de här rörelserna liksom, det blev så tydligt i de här rörelserna. Och först ut är att bekänna Jesus som Herre. Vår församling, den grundades 1856. Det är ett tag sedan. Och församlingen grundades genom att en grupp människor, de döptes i ett iskallt vatten. Jag tror att det var iskallt, det är nästan alltid kallt. Och det var ingen religiös handling, utan det handlade om Jesu död, hans uppståndelse. De här människorna stod där ute i vattnet som vittnesbörd om att Gud frälser. Därför döptes de. Och bakgrunden till dop är att Jesus Kristus är Herre. Du kan inte bli döpt faktiskt om inte Jesus Kristus är Herre, för du är inget dop. Så nu ska jag då stanna inför den här viktiga andliga sanning. Och texten är läst, Efesierbrevets 2 kapitel. Och jag ska predika om att omvända sig. Jag ska predika om att be om syndernas förlåtelse och att förtrösta på Jesu namn. Tusentals människor gör idag bekännelsen för första gången. Jesus Kristus är Herre. Det är inget tomt prat. Det kan inte vara tomt prat. Det är ingenting vi kan ta lätt på. Bekännelsen till Jesus Kristus. För att kunna bekänna att Jesus är Herre måste hans namn vara dyrbarare än allting annat. Jesu namn är inte vilket namn som helst. Under denna cirka 1,5 timme, drygt kanske, som vi firar gudstjänst, så kommer ett par stycken människor att dö för att de bekänner att Jesus Kristus är Herre. Organisationen Open Doors, de menar att 100 000 dör varje år på grund av bekännelsen till Jesus Kristus. Det innebär över 200 om dagen. Är det viktigt att bekänna Jesu namn? Det går inte att bli kristen på annat sätt. Innan vi var frälsta var vi andligt döda. Vi hörde det i texten. Och Gud har gjort oss levande. Gud gjorde dig levande på grund av Kristus. Genom vad han gjorde på korset för dig. Det är grunden för din rättfärdighet. Kristi rättfärdighet. Så jag ska predika om vad det här då innebär. Att omvända sig är det första jag ska tala om. Tillbaka till texten, Efesierbrevet 2. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som är nu verksam i olydnadens barn. Ni var döda. Den helige ande uppenbarar synd. En människa kommer till omvändelse därför att den helige ande har uppenbarat vad synd är. Det går inte att bli omvänd förrän den helige ande liksom rycker undan ridån. Och du förstår. Jag är en syndare. En människa lever i ett andligt mörker och kan inte på egen hand ta sig ur sitt andliga mörker. Vi hörde här i vittnesbördet, det var Gud som drog och kallade Walter. På samma sätt var det med Maja som vittnade här. Det finns ingenting som förvånar mig längre vad som finns i människors liv av synd. Jag har mött allt, tror jag, i samtal, i förbön. Jag har fått be med människor. Ibland kan människor se på mig, du ser inte ens chockad ut. Nej, jag är inte chockad. Det verkar inte vara någon ände på vad som finns i människors liv av bindningar, synder och sår. Att en människa begår synd beror på att människan är en syndare. Det är människans numera normala tillstånd. Men det normala tillståndet är en förvriden, en vanställd avbild till Gud. Nästan till oigenkännlighet. Men människan är skapad till Guds avbild. Människan är skapad för att reflektera en god Gud. Det här ursäktar ju ingenting. Men det ger oss en förklaring till varför det ser ut som det gör i världen. Varför det ser ut som det gör i människors liv. Varför det ibland kan se ut som det gör i våra liv. Synd. Även om det bär mig emot, jag måste ju predika vad Guds ord säger. Du vet, den ondska som vi ser i världen, den ondska som vi ser i människors handlingar, Bibeln säger, Jesu eget ord är att den ondskan finns i människans hjärta. Men när evangeliet kommer till människa blir det ljus. Och det blir uppenbart vad synd är. Tänk dig att du står i ditt källarförråd. Det är mörkt. Du har inte varit där på länge. Och du har bara kastat in saker där i mörkret. Du ser ju ingenting. Så. Sen tänder du ljuset och det är så här jättestark lampa. Så inser du, oj, är det så här det ser ut? Är det så här mycket bråte? Är det så här mycket skit? När synd blir uppenbart i människors liv så finns det inte längre talet om att det finns människor som är goda. Det finns inga goda människor. Men det finns förlåtna människor. Rättfärdiggjorda på grund av Jesus Kristus. För drygt en månad sedan så predikade Sebastian Staxet här i vår kyrka. Och Alex sitter där, han blev frälst då. Han kom hit, han var jättearg när han kom hit. Och sen så gick han härifrån euforisk av glädje i Gud. Sebastian, han predikade mycket andliga sanningar. Han predikade Jesus. Han sa någonting så här. Jag upptäckte att jag var slav. Djävulen har inga partners utan bara slavar. Men du vet, det är ett sunt tecken när en människa mår dåligt, känner en förtvivlan över sin synd. Det är sunt. Och känner en hopplöshet. För några år sedan, jag var ute och sprang. Jag springer ofta. Och jag vill vara ledd av Gud. Och jag vet inte om jag var ledd av Gud. Jag var i det i alla fall. Jag bad om det. Och jag springer ner längs Vätternpromenaden. Och då kommer två kvinnor gående. Och en av dem ropar på mig. Och jag känner igen henne. Därför att hon hade bett om syndernas förlåtelse några månader tidigare. Och då frågar hon så här. Christer, kan du be för min vän? Det visar ganska fort att den här kvinnan, hon brottades med synd. Hon kände en förtvivlan, hon använde ordet, jag är en syndare, kan du hjälpa mig? Så där på Vätternpromenaden så får hon ta emot syndernas förlåtelse. Hon omvände sig, hon får höra evangeliet kort i klarhet och hon omvände sig. Vad hade hänt? Jo, den helige ande hade uppenbarat vad synd är. Och den helige ande ger också syndanöd. Tillbaka till texten i Efesierbrevet 2. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. En människa kommer till omvändelse därför att den känner en förtvivlan och en ånger över sin synd. Du vet, det är det som är omvändelse. Omvändelse är inte att jag vill ha lite Jesus-touch på mitt liv. Det är inte det. Utan att jag omvänder mig, jag ångrar djupt min synd. Det är inte märkligt att människor lever som de lever. Det är för att de lever i mörker. Men det mest allvarliga är inte bara att man lever i mörker. Bibeln säger att vi är mörker. Smaka på det. Efesierbrevet 5 och 8. Tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljus. Så det innebar att innan du blev omvänd så älskade du synd. Du älskade det du hängav dig åt. Och det var inte förrän evangeliets ljus bröt in som du kände, jag kände en förtvivlan, en ånger. Därför måste vi förkunna omvändelse från synd. Att förkunna omvändelse från synd är inte att moralisera över människor. Det hjälper inte. Evangeliet är befrielse. Det för evangeliet pekar på Jesus, den som tar bort synd. Vittnesbördet du har att ge, vittnesbördet jag har att ge, det är Jesus satte mig fri. Du kan också bli fri. Det är inte att moralisera, det är att komma med nåd. Jag har varit med och sett hundratals människor öppna sina hjärtan för Jesus. Men man kan aldrig erkänna att Jesus är Herre förrän jag i hjärtat omvänder mig. Ångrar min synd. Att predika om synd, att predika om att det finns en evighet och vårt liv här och nu påverkar vår evighet. Ditt beslut här och nu att låta Jesus Kristus bli Herre, det påverkar vår evighet. Om man inte är din Herre här så kommer han inte vara din Herre i evigheten. Men du måste bekänna att han är Herre. Att predika är inte enkelt. Jag våndades inför att predika om synd idag. Jag tänkte på min kollega som precis innan han skulle in och predika i en stor församling i Sverige. Så kommer en av församlingens ledare fram till honom och säger så här. Du pastorn, predika ett mjukt budskap idag. Jag behöver höra det. Det stora som hänt mig är att jag fick syndanöd. Kan du ta fram när bilden som kommer efter här? Kommer en bild. En bild till. Där. Japp. Där är Felix. En sommardagen. Någon gång 2009 så följde Felix med en vän på gudstjänst i New Life i Stockholm. Och där under predikan så blir det tydligt för honom. Han måste omvända sig från sin synd. Och så den stunden Är han en kristen? Felix, han kommer till pingstkyrkan några veckor här i vår ekumeniska vecka. Gå och lyssna på honom. Hans tema den kvällen är Jesus gjort mig fri. Vad händer där under predikan in your life när Felix sitter där? För första gången, berättar han i en intervju, kommer han till en frikyrka. Vad är det som händer? Jo, den helige ande gav honom övertygelsen om att han måste omvända sig. Felix, han berättar att han har gått i många kyrkor i Stockholm men inte blivit berörd. Därför att evangeliet hade inte förkunnats som ledde till omvändelse. Han säger själv i en intervju, du kan lyssna på den på dagen.se. Jag hörde evangeliet predikas på riktigt sen. Och man lovsjöng Jesus. Och där i intervju så beskriver Felix hur han kommer till en insikt. Vet vem som ger insikt? Den helige ande. Och så berättar han så här. Nu har jag en möjlighet, kanske är det sista möjligheten jag har nu, att faktiskt fatta ett moraliskt beslut. Och det moraliska beslutet är att han överlåter sig till Jesus. Och det finns ingen återvändo. Om Jesus ska bli din herre, det finns ingen återvändo. En sak till då. Jag har talat om att omvända sig. Nu ska jag tala om att be om syndernas förlåtelse. Tillbaka till texten i Filipperbrevet 2. Bland dem var vi alla en gång. Yes, du var det. När vi följde våra kötsliga begär, alltså upproriskheten mot Gud, mot hans helighet, och gjorde vad köttet och tankarna ville, av naturen var vi vredens barn, precis som det andra. Lyssna, Jesu blod utplånar vår synd. Vårt allvarliga tillstånd som människor, det är att vi är syndare. Det är allvarligt. För det innebär att vi är fiender till Gud. En människa kan vara fiende till Gud. Det här gäller alla människor. Om man kallar sig religiös eller hedning, vad man än kallar sig. Alla människor behöver syndernas förlåtelse. Den som växer upp i en frikyrka, precis som Waltner vittnar om här, behöver syndernas förlåtelse. På samma sätt som den som aldrig har satt sin fot i en kyrka och inte vet någonting. Den människan behöver syndernas förlåtelse. När en människa som inte är frälst möter evangeliet så blir det kamp. Har du varit med om kamp? Andlig kamp i ditt inre. Kan inte människan hålla tyst? Jag tänkte så för mig själv när jag predikade. Sitter den framför mig när jag predikar och hon vänder sig gång på gång till sin vän och pratar. Det jag inte då visste, det var att predikan handlade om henne. Hon berättade sen, allt jag sa, det var precis som jag berättade om henne. Och där i den gudstjänsten så omvänder hon sig. Det som händer är att synden utplånas. Vill du få din synd utplånad? Jesu blod utplånar din synd. Och det är som att den aldrig har funnits där. Det är som den aldrig har funnits där. Dale Moody, han var en väckelsepredikant på 1800-talet i USA. Han säger så här att Gud, han kastar alla våra synder i havets djup. Och så sätter han upp en skylt. Fiske förbjudet. Jag undrar vem har sagt det och jag hittade det i veckan. D.L. Moody. Jag gick själv i årskurs 8 då jag upplevde evangeliet om Jesus på riktigt. Och blev omvänd. Jag har delat det här Jag börjar mitt 11:e år som pastor, så du har hört det här. Då kommer repriserna. I min förtvivlan ropar jag till Gud. Jag hittar min mamma som ligger sjuk. Om mamma får leva ska jag leva för dig. Säger denna 14-årige pojk. Några månader senare så sitter jag på läktaren i missionskyrkan i Oskarshamn. Och jag sitter där, jag minns, jag hade en skinnjacka på mig med bälte och nitar. Vad tuff jag var. Och så lyssnar jag på riksevangelisten Arne Höglund som predikar om Jesus. Och där på läktaren så fattar denne tonåring ett moraliskt beslut. Att Jesus ska bli Herre. Så när jag cyklar hem den här torsdagskvällen så är Jesus min Herre. Min synd är utplånad. Innan den här erfarenheten där jag kapitulerade så levde jag i fruktan och rädsla. Jag visste Jesus är inte min Herre. Jag visste att han var Herre. Det visste jag. Men han var inte min Herre. Det här är ett underbart budskap om vad Jesus gör. Han utplånar synd. De här vännerna som en gång grundade våran församling, de var inte några bättre människor än andra i Motala. Men man hade mött Guds förbarmande. Därför stod de där ute i det iskalla vattnet i Varamon och lät döpa sig. En man som skulle bli döpt, han sa till mig så här: ni måste se till att allt vatten åker ut för det kommer vara rejält smutsigt. Du vet, det är fantastiskt att äga visshet om min synd är utplånad. Jesu blod gör oss rättfärdiga inför Gud. Tillbaka till texten, det står att av naturen var vi vredens barn. Innan vi blev frälsta var vi under Guds dom. Jag kanske inte gillar att höra det, men det är vad Bibeln säger. Det är för att du var fiende till Gud. Och med rätta, Gud skulle med rätta, det vore det mest självklara att förpassa oss till evig skilsmässa från Gud. Men det är inte vad Gud gör. Han vill frälsa. Och Jesu blod utplånar all synd. Jesu blod gör oss rättfärdiga inför Gud. Ändå är det så att det finns människor som hellre tar sina liv än ödmjukar sig inför Gud. Men Jesu blod förändrar allt. Det är det som är din identitet. Jesu blod. När Jesus blir Herre är du inte längre ett vredens barn. Utan ett Guds barn. Med värdighet och härlighet. Ren. Inför Gud. Inte på grund av att du lyckades. Utan för att Jesus lyckades. Det är hans renhet. Det är hans rättfärdighet. Därför kan man säga, även om det inte alltid känns så, det gamla är förbi, något nytt har kommit. För det är sant. För det är vad Bibeln säger. Och en människa som blivit rättfärdig kan inte fortsätta att leva i synd. Man kan falla i synd. Men du omvänder dig. Därför du har en ny natur. Jag tänker på pastorsonen. Han låg där. Gråtande. Han hade åkt från fjärran land. Ja, Polen. Det är ganska långt. Till Sverige. Pastorson. Han arbetade här. Och han kände sig Gud vill inte ha med mig att göra. Jag har ställt till det så mycket. Men så fick jag en kristen arbetskamrat när han kom till Sverige. Det var något byggföretag. Och den kristna arbetskamraten tar honom hit på en gudstjänst. När han kommer in, den unge pojk, så kastar han sig om halsen på mig. Och så säger han: "Pastor, pray for me. I have a hole." Pastor, be för mig. Jag har ett hål här inne. Och så ska vi börja gudstjänst. Jag skulle undervisa väldigt lovsång. Och han börjar bara gråta. Så bara går han, lägger sig där på golvet. Och gråter och gråter och gråter. Olof Rask, han är inte med här idag. Han får böja sina knän där. Och så får han be för honom. Och så får han uppleva hur syndabördan lyfts av. Och han får frid. Jesu blod gör oss rättfärdiga inför Gud. Det för mig in på det sista i predikan. Tillbaka till Efesierbrevets andra kapitel. Jag har talat om att omvända sig, be om syndernas förlåtelse. Nu är det förtröstan på Jesu namn. Men Gud, står det, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Vad Jesus gjort på korset, min vän, är tillräckligt. Det som är vittnesbördet att Gud har handlat, det är att du har gjorts levande. Det är vad Bibeln säger. Det har gjorts levande. Han har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda. Jag var ett hem i veckan och var dit kallad för att be. Be för en sjuk. Hustrun hade kallat. Man hade kallat att hustrun skulle ringa mig. Och när jag kommer dit så det är det en tydlig Jesus-atmosfär i hemmet. Det är underbart. Det är den bästa atmosfären. Och när vi sätter oss där i soffan så sitter en av sönerna och sonens flickvän. Sonens flickvän, inte kristen. Och så kommer samtalet ganska fort in på kyrka. Och jag tar tillfället i akt och berättar om vad Jesus gör. Och så berättar jag om att vi har haft ett möte med Sebastian Staxet. Och hon spärrar upp sina ögon. Hon visste mycket väl vem det var. Kartellen. Så får hon titta på ett videoklipp när han predikar i vår kyrka. Och hon släpper inte sina ögon ifrån displayen. Och så säger hon: "Jag får gåshud av det han säger." För han berättar om hur han var en slav och hur Jesus satte honom fri. Där i rummet, det är en väldigt tydlig atmosfär av den heliga ande. När vi sen ska be, vi läser Bibeln tillsammans, svärfadern och jag. Så är hon med. Och när vi ber, då är hon med. Det hon fick uppleva, det var att Jesus gör en människa levande. När hon hörde Sebastian, när hon såg på sin svärfar, som var en förtröstan på Jesus. Du vet, det vittnesbördet. Han har gjort oss levande. Och det märks. Och det känns. Vad Jesus gjort på korset är tillräckligt. Det är inget övergående, min vän. För det är en förtröstan på Jesu namn. Att äga frälsningsvishet, det talar man om mer förr kanske. Att få äga frälsningsvishet. Men det är förunnat varje Guds barn. Och den här frälsningsvisheten, det är någonting som går utanför våra känslor. Utanför vår sinnesstämning. Det har att göra med vem han är och vilka vi är i honom. En människa som fått sin synd förlåten har en ny grundton i sitt liv. Bibeln talar om salighet. Saliga är de renhjärtade, säger Jesus, de ska se Gud. Salighet är ett djupt ord för lycka, glädje. Vet min vän att glädje är ingen känsla. Glädje är en person. Den helige ande. Andens frukt är glädje, står det. Alltså är glädje, verklig glädje, det kommer av den helige ande. Så den helige ande är glädje. Därför kan jag kan också vakna på morgonen som du och känna mig, det är inte halleluja idag. Men du vet, då börjar jag predika för min själ att det är halleluja. Det händer någonting när du börjar tacka Jesus. Det händer någonting när du börjar lovsjunga honom. Och jag påpekar och jag påminner mig själv om vem han är och vem jag är i honom. Jag ska landa i predikan. För tröstan på Jesu namn, vad Jesus gjort kan ingen ta ifrån oss. Smaka på det. Av nåden är ni frälsta. Alltså var det inte ditt goda uppförande eller din bibelkunskap eller din bakgrund, utan det var han. Av nåden är ni frälsta. Jesus räddade dig utan anledning. Det fanns ingen anledning, men han gjorde det ändå. Det står så här i Romarbrevet kapitel 5. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi var perfekta. Nej, det står inte så. Medan vi ännu var syndare. När vi var förlorade. När vi var fiender till Gud. Därför, min vän, frälsning, rättfärdiggörelse, inget temporärt. Det är bestående. Därför det handlar om hans nåd. Av nåden är ni frälsta. Vad Gud gjort med dig kan ingen göra om intet. Hör vad jag säger. Gud frälste inte dig för att sedan förlora dig. Smaka på det. När du bekände Jesus som Herre i ditt liv, då fick du den helige ande, säger Bibeln. Den helige ande är sigillet, säger Bibeln. Handpenningen på arvet du ska få. Det innebär Gud har ägande rätten till dig. Sorry. En människa kan inte fly Gud. I vår församling har vi människor som de senaste åren kommit till tro. Första i sin släkt. Fantastiskt. Så har vi de som har kommit tillbaka till ett församlingsliv, till ett kristet liv. Citat av någon av dessa många. Förut var jag hela tiden rädd för att jag inte skulle komma till himlen. Men nu vet jag att jag ska komma dit. Du vet, den helige ande är sigillet att du tillhör Gud och det kan ingen ta ifrån dig. En del människor som har varit borta från Gud, som vi säger, Gud har varit där. De har varit nedtyngda av synd och Satan har plågat dem. Det finns ingen förlåtelse, det du har gjort. Du vet, Satan gör det därför att han vet ju. Han vet vad Jesus gjort. Och det Jesus gjort kan ingen göra om intet. Därför när du hör ett vittnesbörd om Walter så är det inte att Walter han lyckades. Nej, det handlar om Jesus. Det kommer lyckas i Majas liv. För det handlar om Jesus. Det kommer lyckas i ditt liv. För det handlar om Jesus. Jag som 14-åring, jag ropar ut till Gud från mitt hjärta. Du vet, Gud tar seriöst våra böner. På det vi säger till honom. Och jag sa, om du låter mamma leva, ska jag leva för dig. Det beslutet ligger fast. Vad Jesus gjort är dyrbart. Eller hur? Det innebär man kan inte ta lätt på hans nåd. Nåden blir därför dyrbar. För Jesus är dyrbar. Det finns en bok som heter Med nådens ögon. Och det finns en beskrivning av vad nåd innebär. Du ska få det till sist här. Nåd innebär att du inte kan göra något för att Gud ska älska dig mer. Nåd innebär att du inte kan göra något för att Gud ska älska dig mindre. Gud älskar. Att bekänna Jesus som Herre är självklart att jag underordnar mig honom. Men det är på samma gång frihet från synd, bundenhet och mörker. Till ett liv i frihet. Kan vi be? Tack helige Ande för din närvaro här. Jesus, du är Herre. Och jag ber om det är någon här som just nu brottas. Det är kamp. Jesus, jag talar ut ditt herravälde där. Tack att du bevarar. Till evigt liv. Det som kommer till dig, säger du, ska du inte visa bort. Du ska inte kasta ut den. Tänk att du fullbordar ditt verk, du fullbordar din frälsning. Vi ska alldeles strax gå in i nattvard och på så sätt avsluta vår gudstjänst. Och i nattvarden har du möjlighet att få lägga av allt.